Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla. Uppsala märkvärdigt bra, bättre än alla andra städer här i Norden. Jag vågar till och med påstå, ja, bättre än någon annan fläck på hela jorden. Du talar som en häst, Uppsala är bäst. Bäst utav allt som finns på denna sidan solen och maken till en stan. Vilse ta mig fan, letar du också från ett... Hej och välkomna till What's Up Sala, en podd om lokalpolitik från ett vänsterperspektiv. Jag heter David och med mig som vanligt har jag...
Hanna.
Kolla vad bra det gick.
Ja, vi fixar på första försöket.
Ja, satt där, verkligen. Ja, det brukar... Alltså det svåra är, vi, alltså för våra lyssnare, de brukar inte höra när vi klipper bort när det blir fel. Men man vill liksom säga lokal för många gånger.
Ja.
En podd vilket om inte... lokalpolitik, inte en lokal podd om lokalpolitik. Det blir bara...
Ja, det flyter inte riktigt.
Nej,
det här.
Exakt. Men ja.
Ja. Jag har aldrig, ja. Jag har aldrig klarat det, så det är bra jobbat av dig.
Tack, tack. Ja, nej, men det är väl bara att be om ursäkt för vår långa frånvaro.
Vi gör ju det här på vår fritid, så att jag menar.
Ja, jo. Men ändå. Lite dåligt samvete får man ha. Jag tror det finns många saker som man kan skylla på. Jag brukar ju säga att jag inte spelar in podd när alla våra fans liksom slänger sig på oss och bara, när kommer nästa WhatsApp Sala?
Ja. Så det är deras fel?
Nej, men då brukar jag säga att det är för att jag börjat spela vattenpolo.
Ja, jag hade med så. Ja, jo, men det är ju också lite det. Ja, det tar upp ganska mycket tid.
Ja. Ja, alltså jag brukar spela typ så här 1,5 kvällar i veckan i genomsnitt. Så det är väl liksom alltså det, jag tror det egentligen så är det mer för att jag tröttnade på att prata om spårväg. Och det är ju den enda jävla politiska frågan.
Det, som aldrig tar slut. Det är en stora följetongen i den här stan.
Men nu har jag vilat upp mig lite. Nu är jag redo att prata om spårväg.
Ja, jag är väldigt taggad på att höra er prata om spårväg igen.
Ja, det blir väl något avsnitt. Men tills ut, efter flera, typ ett halvår nästan. Gud. Ja. Men jag är väldigt nyfiken på vad du ska prata om, Hanna.
Jag tänkte prata om, ja, hur ska man säga det här, hur de krishanterar i Uppsala kan man väl säga. Eller snarare, det jag ska prata om är ju vägglössinvasionen på Filmstaden.
Ja.
Uppsalas nya biograf som har tvingats stänga på grund av vägglöss, vilket är en ganska sjuk historia.
Ja.
Men jag tänker också dra lite ytterligare kopplingar till bara hur det har hanterats och sådär till andra grejer som också har hänt ganska nyligen som vi inte kunnat... ta upp i och med att vi inte har poddat på ett tag.
Okej, ja, spännande.
Det finns, ja, inte paralleller, men det är ju intressant att de väljer att hantera det så här i och med att det har funnits andra exempel de kunnat ta lärdomar av tidigare, ganska nyligen lokalt.
Mm. Okej, ja. Nej, jag har tänkt förvånansvärt mycket på den här vägglössinvasionen.
Mm.
Så det ska bli spännande att... Jag såg liksom inte lokalpolitikskopplingen. Så Nej. Jag ser fram emot att höra den.
Men har du läst någonting om det?
Alltså inte mer än att Fyrisbiografen... Nej, inte Fyris. Filmstaden är stängd i liksom typ ett par månader på grund av att de har vägglöss.
Ja,
det är ungefär det jag vet.
Ja, och jag vet inte om det är så här jättemycket lokalpolitikskoppling än. Det kanske det blir i och för sig. Det kan vi ju också fundera över, men... Ja, det är ett återkommande fenomen som hänt i Uppsala, känns som, hur man väljer att hantera såna här situationer.
Okej, ja. Ja, men ska du eller jag börja?
Kör du. Okay. Jag vill veta vad som händer med spårvägen, för jag har liksom undvikit lite och läsa in mig för mycket på det. För jag vill höra dig berätta om det. Med det sagt, jag är ju såklart införstådd med diskussionerna, men...
Ja, det är lite synd nästan. Jag tror, men du kanske kan prata om spårväg i nästa avsnitt. Vi får se. Jag tänker på den här... Jag tror du kanske hade mer att säga om den här domen.
Med bron. Ja,
exakt.
Absolut. Jag kan nog säga någonting generellt ändå när vi kommer in på det. Men ja.
Ja, vi får se om det finns skäl att återkomma till den då. Men, nej, men jag tänker... min vinkel tidigare när jag pratat om spårväg har väl varit mer fokuserad på vad politiker säger om det. Men nu tänkte jag prata mer om vad olika icke-politiker säger om det. För det är verkligen något som pratas om mycket, skulle jag säga.
Mm.
Det händer liksom att man stöter på folk här och där som pratar om spårväg. Liksom, man kanske är på någon hemmafest.
och någon lägger märke till min spårvägströja som jag har ibland. Eller fikarummet på jobbet, omklädningsrummet på Fyrishov efter vattenboll och träning.
De platser du rör dig på.
Ja, ingenstans.
Det är triangeln som David existerar i.
Ja, festa, jobba, träna vattenboll. Och så gå på allt åt alla möten naturligtvis. Ja. Där brukar folk ha bättre tagningar. Spårväg,
ja, det sker inte lika mycket sådana diskussioner där kanske.
Nej, men jag har också gått med i 2 stycken Facebookgrupper relaterade till spårväg. Den ena är då Folkrörelsen mot spårväg i Uppsala. Och den andra som med motsatt, vad ska man säga, om samma ämne men med motsatt perspektiv.
Okay, så vi 2 som olika folk...
spårväg i Uppsala.
Okej, men inte en folkrörelse, det gör mig ju ledsen. Jag hade hoppats att det skulle vara en folkrörelse det också.
Aha, nej. Det står inte i namnet i alla fall.
Vi kan missa dem.
Ja, men jag tänkte prata lite om det helt enkelt. Jag tänkte börja med att beskriva ett fenomen som man skulle kunna kalla spårvägspsykos. Jag känner att jag kanske hade kunnat komma på något mer kreativt när jag försökte. Men det finns ändå något där liksom.
Mm.
För jag tycker, vi nämnde ju det här domslutet om bron. Som vi kanske återkommer till lite sen. Men det var ju en bro som man hade planerat att bygga i samband med spårväg.
Ja.
Och sen
väldigt stor bro.
Mark- och miljödomstolen att kommunen inte hade skickat in tillräckligt med underlag.
Mm. Det har ju varit snack om den där bron ända sedan man började prata om det här. Det har ju varit många olika aspekter vad gäller spårvägen. Men just det att det naturområdet där och hur det skulle påverkas av ett sånt bygge har ju varit... Ja, det har varit många grupper som har varit emot spårvägen av olika skäl. Och miljörörelsen har ju haft ganska mycket att säga om just den grejen.
Ja, så många har liksom jublat när domstolen sa att kommunen hade otillräckligt underlag, vilket... Man kan tycka det är lite konstigt, jag tycker det i alla fall. Så jag kan ändå förstå mer miljöperspektivet på det, att man är kategoriskt emot att det byggs saker liksom, i de områdena.
Det måste ju utredas ordentligt i alla fall, om det hur man ska jobba runt det och hur man ska säkerställa att inte naturområdet förstörs eller liksom de ekosystemen påverkas.
Men man skulle ju tvärtom kunna tänka att det skulle vara bra ifall Mark- och miljödomstolen sa, ja men det här är lugnt, köp på nu. I alla fall om man litar på Mark- och miljödomstolen. För det skulle kanske tyda på att den här bron inte var så farlig till exempel.
Mm,
men det är många som verkar trycka, de verkar hoppas att det ska vara, den här bron ska vara väldigt farlig. Eftersom att det innebär att ett stopp för att spårvägen ska byggas överhuvudtaget. Och det tycker jag känns lite konstigt liksom.
Jag undrar om de mer känner av liksom estetiska skäl och känner att de är rädda om naturområdet. Att de känner att deras egen upplevelse var ute liksom det rekreationssyftet, att det påverkas så att man inte tar hänsyn till det.
Men
vilket, jag skulle inte säga att det är ett sämre skäl, men jag menar det är ju det har ju inte lika stor liksom påverkan på vad ska man säga, arters överlevnad om människor kan vara ute där och njuter på samma sätt, men det fyller ju också ett stort syfte liksom.
Men min poäng är i alla fall att liksom många är väldigt emot att det byggs spårväg och ibland av anledningar som är sämre än andra skulle jag säga.
Jo.
Jag tänkte börja med att skriva en liksom lista av 10, jag skulle säga dåliga anledningar till att var emot spårväg som jag har observerat. Det här utesluter inte att det finns bra anledningar också, vill jag
men
säga.
Men 10 dåliga anledningar är ändå ganska, det tyder ju på att det finns många, många anledningar som folk har.
Ja,
vilket är intressant tycker jag.
Precis, vissa av de här är ju lite mer uttalade och vissa är lite mindre uttalade. Så vissa av de här är ju att jag läser in saker.
Ja.
Men det är väl kul att läsa in saker.
Davids tolkningar på 10 dåliga skäl.
Så precis, mina källor till det här är ju kanske framförallt den här Facebookgruppen Folkrörelsen emot spårväg i Uppsala, men också typ så här, ja men random kollegor jag har pratat med till exempel. Så ja, jag tänkte börja med att gå igenom den här listan. Så jag börjar med den hetaste tagningen, och det är att folk är emot spårväg på grund av att de är rasister. Ja, vi kör hårt här. Nej, men så här, spårvägen kommer ju bland annat gå igenom Gottsunda.
Ja.
Uppsala är ju en ganska segregerad stad. Det kan man ju tycka är dåligt. Eller ska man tycka att det är bra?
Ja.
Om man är rasist till exempel.
Ja, jo.
Och så här, det här är inte bara något som jag helt tittar på, utan jag har i princip hört folk säga det, inte beskrivet på det här sättet, men liksom...
De har inte sagt jag är rasist, därför tycker jag att Gottsundaborna ska hålla sig där.
Nej, nej, det har de inte sagt, men de har varit så här, det är dåligt att det är lätt att ta sig från Gottsunda till centrum, liksom. Ja, man bara så här, varför tycker du det?
Det är också intressant take om att det går väldigt mycket bussar som det är till Gottsunda ännu.
Ja.
Så att, ja.
Ja, nej, det är lite konstigt, men ja... precis. Anledning två jag skrev mina anteckningar bilöverlägsenhet, även om jag är helt nöjd med det. Men i alla fall, det är ju folk som kör bil, va?
Mm.
Och jag tror att olika bilister känner sig hotade av spårväg. För ute på gatan är liksom spårvagnar så överordnade bilar.
Ja.
Så precis, bilister gillar inte det här. Bilister gillar i allmänhet inte när man lägger pengar på saker som inte är bilar.
Mm.
Vilket man kan tycka är konstigt. Man hade ju kunnat tycka att de hade tyckt att det är bra ifall det inte är så mycket trafik på vägen, så att de får mindre trängsel.
Ja, men... det är alltid en intressant aspekt.
Mm. Men i alla fall, de två första är väl de som är mer rätt. Jag kanske läser in något som folk inte uttalar. Men
det är, ja, jag tror att du har rätt i det också, tyvärr.
Sen har vi en till nästa anledning som jag har valt att kalla nytt, bra, gammalt, dåligt. Och det är folk emot spårväg för att de tycker att spårvagnar är gammelmodiga.
Just det, vi hade ju spårväg här till 50-talet.
Ja, precis. Och då, jag... har inte 100% koll på varför vi slutade med det faktiskt. Men så jag har förstått det. Var det här lite av anledningen då? Att man tyckte att spårvagnar var gammalmodigt och inte framtiden på 50-talet.
Jag kan också tänka mig att det var att man gick över mer och mer till bilar. Ja. Man hette att kollektivtrafik var kanske inte lika överlägset längre. Men nu gissar jag också lite.
Ja, jag gissar också. Men folk tycker ju så idag också att... Och något jag har hört flera personer säga, vilket jag tycker är liksom jättekonstigt, men i alla fall, är att de föreställer sig att inom några år så kommer det finnas autonoma robottaxis.
Just det.
Och att det är så folk
kommer att flytta sig.
Ja. Och när de finns så kommer det vara helt onödigt med spårväg. Och jag menar, det här är liksom...
Håll ut robottaxin när jag kommer. Vi behöver inte lägga de här pengarna på spårvagn.
Men det här är liksom jättedumt, såklart.
Ja,
för anledningen till att skaffa spårväg är ju, det har ju inte att göra med ifall det är modernt eller inte. Alltså det är ju en jättedålig anledning till att vara emot eller för något. Utan anledningen till att man vill ha spårväg är ju att det är mer resursintensivt.
Ja.
Eller mer resurssnålt liksom. Att om du har något som går på räls så är det mindre friktion till exempel.
Mm.
Så då sparar man energi. Om du har en väldigt lång farkost till exempel, en spårvagn, så behöver du bara ha en motor. Till exempel ifall du har 10 taxis, då måste du ha 10 motorer. Det blir också mindre luftmotstånd när man har en lång sak. Så anledningen till att man vill ha en stor farkost istället för många små är ju att det använder mindre resurser, liksom.
Alltså det är så tryggt att du är tillbaka i din spårvagnsrant.
Ja.
Det här känns hemma. Nej, men absolut. Och jag tycker också att det är lustigt att prata om det som gammalt på det sättet. Att det är ju verkligen någonting som är en bild vad vi väljer att skapa.
Mm.
Alltså det är ju en sci-fi-idé på något sätt. Att det måste vara modernt annars om vi har flygande bilar eller någonting. Alltså jag menar snabbhastighetståg.
Ja.
Ses ju som jättemodernt.
Ja.
Jämfört med liksom ett ånglok. Alltså allting beror ju på hur vi väljer att tala om det och vad vi gör av det.
Ja.
Så att jag menar, vad är det som säger att spårvagn inte skulle vara modernt? Bara vi gör moderna spårvagnar.
Ja.
Alltså det är så konstigt.
Nej, precis. Och de kommer ju se mer ut som typ moderna tåg än vad de kommer se ut som spårvagnarna vi hade förut. Men i alla fall. Men alltså, det här är ju något som stör mig i allmänhet när folk pratar om teknologi, att folk bara, det här är så här framtiden. Det är liksom, det är inte ett argument.
Nej.
Alltså, man får ju se så här, vad har det här för styrkor och svagheter liksom?
Det är ändå vi som skapar framtiden.
Ja, så att... precis. Så en spårvagn har styrkan liksom, använder mindre energi, kräver mindre underhåll också för att det slits.
Det låter mindre. Ganska modernt tycker jag.
Det har ju fördelar så här, modernt eller inte liksom. Ja.
Ja.
men som sagt, det här är liksom, flera har skrivit det här i den här Facebookgruppen. Jag har haft så här gamla kollegor som har sagt det. Jättekonstigt. Men det är väl lite så här istället. Alltså det är ju en sak som liksom en ganska mänsklig sak att göra, när att man byter ut en fråga mot en annan fråga.
Mm.
Ifall man har en fråga som man inte kan svara på, så byter man ut den mot en enklare fråga som man kan svara på. Så här, är spårvagn bra eller dåligt? Ja, man kanske inte vet det liksom. Nej. Då tänker man så här, är spårvagn modernt eller omodernt? Mm. Ja, men den kan det liksom.
Ja. Ja. Vi vill inte ha spårvagn, vi vill ha jetpacks.
Ja.
Uppsala ska vara en modern stad.
precis. Pendla till jobbet med jetpacks varje morgon. Ja.
Det ska bli kaos, alla flyger in i domkyrkan.
Ja, nej precis. Alltså, ja.
Ja.
Okej. Nästa dåliga argument. Så jag tycker är,
nu är vi på 4 va?
4, exakt. Som jag har döpt till. Jag vet inte hur skala funkar. Den är lite i samma kategori också. Men ibland säger folk så här, man kan väl bara ha fler bussar.
Typ.
Och då vill jag liksom hänvisa till föregående rant liksom. Nej, det är liksom inte samma sak att ha fler bussar som att ha större farkoster liksom. För det kräver mer resurser att ha fler bussar. Det är liksom eventuellt är det en mindre investeringskostnad liksom, att få det att rulla, men sen när man väl har det på plats blir det ju högre löpande kostnader. Eftersom att det krävs mer energi, det krävs fler förare, bussar slits snabbare än spårvägar, spårvagnar. Så, och det är också så här, inte trafikmässigt praktiskt att ha jättemycket bussar. Vid liksom en viss gräns så är det bara mer praktiskt att ha större farkoster än fler farkoster. Ja.
Ja, enough said.
Precis. Sen, nummer 5 då, har jag döpt till, vad ska vi ha spårvägen till egentligen? Folk förstår liksom inte varför vi ska bygga spårväg. Och folk som lyssnar på det här avsnittet kanske inte heller liksom utan till vet det. Och det har jag liksom överseende med. Men jag kan ju i första hand då hänvisa de personerna till 2 avsnitt av vår podcast som vi gjorde för häromåret, som heter Stoppa Pellingrad och Miljonprogram för miljöpartister. Där jag tycker att vi gick igenom mer bakgrunden till spårväg.
Ja, det är ett väldigt bra avsnitt också.
Ja, säga. Eller hur? Jag tycker det är bland våra bättre avsnitt som jag har gjort. Men ifall man inte vill lyssna på vad det nu är så här 1,5 timme eller något av podd för att förstå varför vi ska bygga spårväg, så är ju den korta versionen, alltså anledningen till, eller behovet av spårväg kommer från att vi ska bygga en till tågstation i Uppsala och vi ska bygga ett till bostadsområde i anslutning till den tågstationen. Och det är liksom därför vi ska ha spårväg, för att till exempel folk ska kunna pendla till den nya tågstationen, och folk ska kunna pendla från det nya bostadsområdet till resten.
Och det är alltså ett väldigt stort bostadsområde som ska byggas.
Ja.
Och därför behöver vi kapacitet att transportera mycket människor.
Ja, men precis.
Och det ska ju vara modernt, och därför inte lika, eller man försöker i alla fall få folk att inte åka bil lika mycket liksom. Så att, som man gjort i många andra stadsdelar man byggt i den här stan sista tiden.
Ja.
Så att, modernt. Men ja, nej, men det där tycker jag är otroligt, för jag vet inte hur många gånger jag börjar prata om det här med folk, och folk, alltså jag förstår att det är lite komplicerat för att det är många delar som hänger ihop, men det är fascinerande hur få människor som vet hur det här faktiskt hänger ihop och liksom vad det beror på och varför vi får pengar för det och hela den där.
Ja, exakt. Så jag förstår liksom, som sagt, jag är lite överseende med att man till exempel inte har lyssnat på de här 2 podcastavsnitten.
Nej, eller läst alla liksom stadsplaner för det. Alltså det är ju informationen finns det, men jag förstår verkligen att man inte tar sig igenom det. För det är ju lite komplicerat att det är liksom en sak som hänger på en annan och så vidare. Men...
Ja, nej men precis. Som sagt, det är förståeligt, men jag tycker ändå att det är en dålig anledning. Ja. Liksom. Man måste sätta spårvagnarna i den här kontexten för att förstå varför de behövs. Liksom.
Mm.
Sen, det finns ju fall också att vi har större behov av större kapacitet mellan liksom Gottsunda och centrum.
Ja.
Det är ju liksom också en anledning. Men sen tror jag att många personer kanske inte åker just den busslinjen och är så här, men vadå, det går väl bra med bussarna som vi är nu.
Ja.
Men då har man ju liksom missat den här stadsplaneringsaspekten. Det är liksom framförallt det som skapar det här behovet. Ja. Av...
Och den kommer ju inte heller stanna bara i den nya stadsdelen av Gottsunda, utan den kommer också stanna i Rosendal som har byggt, som är ganska stort.
Mm.
Där många människor nu bor. Kommer stanna vid sjukhuset som är en av de största arbetsgivarna. Det är gott om människor som behöver ta sig runt i Uppsala till sjukhuset, både för jobb och andra anledningar, och även från centralstationen till sjukhuset. Så att det är ganska, ganska logiskt om man liksom tittar på det utöver Gottsunda också. Mm.
Ja, men precis. Så det här för mig vidare till punkt nummer 6, vilket är, jag tycker att det är dåligt att Uppsala byggs ut.
Mm.
Så man är alltså emot den nya stadsdelen, och man är, jag får förmoda, också emot den nya tågstationen.
Mm.
För det finns liksom ingen poäng att det är ingen tågstation utan stadsdel och anslutning. Ja. Det blir bara jättekonstigt. Så jag menar, det tycker jag att man kan vara. Jag har faktiskt, jag stör mig på det mycket mindre än spårvägsmotståndet. Men jag tycker, om det egentligen är det man är emot, då tycker jag att man borde säga det och inte vara emot spårväg. För på många framstår det som så här, när man bara kritiserar spårvägen, då säger man liksom implicit, vi borde ändå ha den nya stadsdelen, vi borde ändå ha den nya tågstationen, fast vi ska ha annan anslutning till det.
Mm.
Det blir ju liksom en jättekonstig sak att säga implicit, ifall det man egentligen menar är, nej men jag tycker inte vi borde bygga den nya stadsdelen. Säg liksom, skapa en Facebookgrupp med motstånd mot den nya stadsdelen.
Ja, precis.
Och så vidare. Prata om det i fikarummet på arbetet. Liksom, varför hänger vi upp oss på spårväg när det egentligen är något annat vi har
redan? Ja, alltså jag kan känna också, om jag bara får lägga till, att jag tycker också att det är kanske lite bättre anledning, men jag kan också bli oerhört frustrerad som en människa som har pendlat en hel del för jobb mellan Uppsala och Stockholm. Mm. Tanken på att man inte förstår poängen med att vi behöver bygga ut fyrvägsspår, vilket ju är en del av allt det här, det är för mig obegripligt, för jag menar... Det behövs.
Men jag tror att det är ganska få som är emot fyrspåret ändå.
Nej, alltså,
jag tror folk menar så här, vi ska ha fyrspår, men vi ska fortsatt bara ha en tågstation i Uppsala.
Skulle det verkligen gå? Nej, jag tror inte det. Ja, strunt samma.
Jag vet inte. Alltså, jag tror att det kanske skulle gå. Alltså, jag tror det är viktigare för typ Trafikverket att det finns fyrspår än att det finns två järnvägsstationer i Uppsala.
Jo, kanske det.
Men jag kan ha fel, men... Ja. Men
ja,
man kan ju ha det så här, det här är min drömlösning, fyrspår utan en till station.
Ja, såklart.
Men sen jag kan också tänka att jag tycker att det är rimligt att det politiska styret tänker att man vill göra utrymme för att Uppsala ska bli större. Alltså det är lätt för folk som typ bor i Uppsala att vara så här, ja men jag bor redan i Uppsala så jag behöver ingen...
Nej.
Jag behöver inte att kommunen bygger fler bostäder åt mig. Men det är ju lite så här konstigt. Alltså man får ju tänka på potentiella invånare också. På något plan, liksom.
Jo.
Men i alla fall, alltså visst.
Ja, ja.
Men som sagt, jag stör mig på att man hänger upp det på spårvägen istället för att prata om det som en egen fråga. Det blir liksom fördummande.
Ja.
Ja, nästa punkt, så jag skrivit punkt nummer 7 då, är kommunens budget är en hushållsbudget. Och det här handlar om att man liksom inte förstår nationalekonomi, typ. Eller, ja, jag vet inte om man kallar det nationalekonomi när man pratar om kommuner. Men det är i alla fall mer åt det hållet, liksom, kommunekonomi. Och det är till exempel att man tror saker som att ifall vi lägger pengar på spårväg så är det pengar som vi istället kunde ha lagt på till exempel skolor. Och då
kommer vi in på ett av dina andra favoritämnen.
Precis, den... Min älskade investeringsbudget.
Ja.
Nej, men som det funkar, till exempel, för att finansiera investeringarna i spårvägen så kommer kommunen låna pengar. Och vi hade inte kunnat låna pengar för att betala lärare. till exempel. För när det kommer till driftsbudgeten, som det heter, som till exempel är löner för, säg, lärare eller liksom andra som är anställda av kommunen. Ja. Det måste ändå gå jämnt ut år efter år, ja, enligt kommunens budgetregler.
Kommunen får inte gå med vinst.
Jo, men det får de väl.
Det får de väl, ja, ja, just det. Ja.
Men man kan inte låna pengar till att betala lärarlöner.
Ja, just det.
Och jag menar, det är ganska rimligt, kan man tycka, att man måste ha liksom, den delen av ekonomin ska liksom, gå runt år efter år på så sätt. Däremot, när det kommer till att göra investeringar, vilket spårvägen ändå är, då är det andra regler som gäller. Då kan man till exempel låna pengar för att göra en investering. Och det är ju jättebra att det är så. Alltså, som jag sa tidigare, eftersom att spårvägar till exempel är mer energisnåla, så kan man ju tänka att vi lånar pengar så att vi kan få ner driftskostnaderna på kollektivtrafiken på sikt. På så sätt sparar vi pengar. Det är jättebra att man kan göra så. Sen en annan sak som folk pratar om är så här, Uppsala blir så skuldsatt. Och det är också lite så här, jag kan förstå att man tänker det om man liksom till exempel inte vet något om nationalekonomi. Men det är också lite missvisande att tänka att vi ska typ betala tillbaka pengarna som sådana. Utan sättet man brukar tänka på skulder är, jag menar, om man har en skuld innebär det liksom en kostnad, en löpande kostnad att vi betalar avkastning på skulden. Man får ju sätta den i relation till liksom att spårväg sparar pengar på andra sätt. Så det är så här, vi har en högre kostnad på grund av lån, men vi har en lägre kostnad på grund av liksom drift.
Ja.
Är liksom ett sätt man kan tänka på det. Sen, jag ska också säga att det är ju faktiskt regionen som betalar för drift av spårväg.
Ja,
så
precis.
Jag förenklar saker lite grann där. Å andra sidan, spårvägsmotståndare brukar ju också säga att man vill att man ska lägga pengar på sjukvård istället för spårväg. Och det är ännu konstigare eftersom att det är regionen som betalar för sjukvård också. Då är det liksom en helt annan ekonomi vi pratar om där. Men hur som helst, det kanske är lite för mycket av en petitess och jag gjorde själv ish den saken, mer för att illustrera en poäng. Men grejen är ju också att kommunen har ju en massa tillgångar, alltså som kommun vill man inte ha en massa pengar på sitt kommunkonto som bara ligger och skvalpar. Det är liksom ganska dumt ur ett ekonomiskt perspektiv, utan det är mycket smartare att göra det som kommunen har gjort, vilket är att man till exempel ger de pengarna till Uppsala Hem så att de kan bygga bostäder för dem. Alltså det är bättre att ha liksom, som kommun, att ha lån och bostäder och infrastruktur.
Ja, investera i.
Det är liksom meningslöst att en kommun ska ha så här pluspengar. Så är det ju inte för en privat, som en privatperson och för privat ekonomi. Så jag kan förstå att man blir lite lurad liksom, ifall man inte har koll på det här. Som sagt, jag kan överseende med det, men det är inte en bra anledning egentligen. Liksom. Sen kan man ju tycka att spårväg är en dålig investering för kommunen och att man borde göra andra investeringar som är bättre. Liksom. Mm. Det är ju absolut ett case man kan göra. Men att bara så här, när folk till exempel säger så här, vi kommer behöva betala tillbaka de här pengarna. Det är så här, nej, eller det är lite missvisande att säga det i alla fall. Och när folk säger så här, lägg pengarna på skolan istället. Det är så här, nej. Så funkar det absolut inte.
Liksom. Nej, precis.
Sen nästa punkt jag skrivit, punkt nummer 8. Det är dåligt när kommunen gör saker. Det här är väl lite mer att jag läser in saker igen då. Men det är många som helt enkelt tycker att kommunen är full av klåpare. Och att kommunen därför aldrig borde försöka göra något som är ambitiöst. För det är dumt liksom att misslyckas. för att kommunen,
det handlar ju om att de inte har förtroende.
Ja, och jag menar, jag tycker att det, alltså, jag ska säga att det är fullt möjligt att spårvägsprojektet går åt helvete liksom, på något sätt. Och att det kanske när allt är över att så här, om vi hade gjort BRT istället, Bus Rapid Transit, som då är liksom huvudalternativet till spårväg, att man inte hade sprungit på just de specifika problemen.
Stefan Hanna skulle må så bra då.
Nej, exakt. Det är vissa som kan säga liksom, som hoppas kanske nästan på något plan att det kommer hända, så att de kan säga I told you so. Liksom.
Ja.
Men jag tycker att det blir en jättekonstig grundinställning att ha. För jag menar, kommunen måste ju visst kunna göra saker. Kommunen måste visst kunna investera pengar i saker. Alltså annars, jag antar att de här personerna liksom är typ libertarianer som vill att man ska avskaffa kommunen. Mm. Alltså om man applicerar den principen konsekvent. Sen om man har liksom kritik mot till exempel den här grejen med bron, att kommunen gjorde det dåligt.
Mm.
Det är ju absolut kritik man kan ha, men när man tar att kommunen, att mark- och miljödomstolen liksom sa det här är inte tillräckligt bra underlag till kommunen som är ett bevis på att kommunen kan aldrig göra någonting och borde aldrig få göra någonting.
Mm.
Jag tycker bara att det blir en extremt konstig slutsats att dra.
Ja, alltså Uppsala lider väl lite av också att det är en ganska historisk stad, så det kommer ju alltid finnas människor som tycker att sådana förändringar förstör stan.
Ja, jag kommer in lite på det också.
Ja, okej. Okay. Ja. Då sparar vi det.
Sen punkt nummer 9 har jag en punkt som heter alla inom citattecken är emot spårväg. Och det är ju något som man ser folk säga. Och
jag var, inte vi.
Nej, precis. De var uppenbarligen aldrig listat på WhatsApp. Nej, men det här är ju en dålig anledning att vara emot spårväg. Mm. Det blir ett cirkelresonemang. Ja. Jag är emot spårväg för att alla är emot spårväg. Men jag tror att... många skulle väl inte säga att det är den egentliga anledningen till att de är emot spårvägen. Men jag tror att många, dels är vissa personer, vissa personer tror jag istället för att ha en åsikt om det här kanske borde vara ödmjuka med att de inte vet så mycket om frågan helt enkelt. Men att det är lätt liksom när man ser många som är emot spårväg att också vara emot spårväg.
Ja, så men det är också det är konstigt. Liksom en sak jag säger. Alltså, i och med att det debatteras så länge så är det konstigt att säga att alla är emot det. Jag menar, vi har ju men på sätt och vis haft en folkomröstning om det här.
Ja.
Jag menar...
Nej, vi hade ju förra valet i kommunen handlade ju till stor del om spårväg. Eller det var något som folk pratade
mycket
om.
Ja, exakt. Det också.
Och det var ändå partier som var för spårväg fick ändå en majoritet.
Ja.
Men jag kan tänka mig att om man gör... jag vet faktiskt inte om det har gjort opinionsundersökningar på spårväg. Det tycker jag man borde göra om men det känns som att det kanske har gjort så. Jag har missat det. Men jag skulle tro att
det måste ju nästan
jag skulle ändå tro att mer än 50% är emot spårväg. Bara baserat på liksom mina egna erfarenheter.
Mm.
Men jag tänker ju frågan. Den relevanta frågan är så här. Är spårvägen en bra idé eller inte? Då spelar det inte så stor roll vad folk tycker. Men jag tror många är liksom väldigt frustrerade för att de upplever att det finns den här starka majoriteten emot spårväg. Men ändå gör politikerna något annat.
Mm.
Och jag tycker absolut att man kan ha invändningar mot till exempel representativ demokrati. Alltså det har ju jag också.
Ja, ja.
Men då får man väl... jag tror att man får... Jag tror att det kan vara viktigt att hålla isär de här två olika sakerna. Så här, jag upplever inte att politikerna lyssnar på vad folk i Uppsala tycker.
Mm.
Absolut, det är en fråga. Sen är spårvägen bra idé eller inte, det är en annan fråga. Och jag tror att folk väldigt lätt blandar samman de två sakerna när det kommer just till spårväg. Liksom. Och sen har vi... Det hade om poäng nummer 9 och sen nu har vi den sista då, poäng nummer 10. Ombyggnad är dåligt. Jag tror helt enkelt att alltså det finns ju många områden i Uppsala som liksom är avstängda nu för att man gör förberedelser för spårväg.
Mm.
Och jag menar, det kommer ju bli mer sånt i takt med att man lägger spåren, vilket vi inte ens har börjat med än.
Och jag är det användare som har stört sig på det, som går nere vid Svandammen typ.
Ja, precis. Och det kan man ju störa sig på. Alltså,
ja,
det, är ju
det gör man ju.
Men jag tycker också att man får ju se det som en nackdel med spårväg, att så här, det innebär att man kommer behöva göra de här ombyggnaderna. Men jag tänker också att man får liksom anlägga ett mer långsiktigt perspektiv liksom. Man kan ju absolut se det här som en bock emot spårväg, men jag tycker inte egentligen att det är en jättestor grej. Alltså jag tycker typ att det finns viktigare saker, men det är det man stör sig på liksom.
Ingen tycker att det är kul när man behöver gräva upp stan, men oavsett vad man gör så kommer man ju behöva göra det av olika skäl.
Ja, nej, men om det liksom i övrigt är bäst att bygga spårväg så tycker jag inte att det här liksom i sig är en anledning att vara emot det. Liksom.
Nej, det är ju, på så sätt är det ju ganska kort tidslidande för någonting som antagligen kommer finnas där länge.
Ja, precis.
Om man ska se det så.
Så jag tycker att, men till exempel... ja, men sossarna eller whatever gör rätt som tänker att så här, det här är, vi måste ha ett längre perspektiv än så liksom.
Mm.
Men ja, men som du säger också, det är ju, det kan ju också vara liksom, ja, men folk är emot förändring på ett bredare plan, och det kan ju vara liksom, ibland var känsligt i med så här, någon historisk grej i Uppsala liksom. Men,
ja. Ja, och sen kan jag ju förstå att man, det är ju lite annorlunda när man gräver upp för att göra något sånt här, när det kanske, skulle man inte haft spårväg så hade man ju inte behövt göra det, och då är det ju en ytterligare liksom, ja, uppgrävning av hela vägen. Men
ska jag säga så, alltså, om man ska göra BRT så behöver man också göra, alltså inte i lika stor skala, men man behöver också göra specialplattformar för det.
Jo, precis.
Så det får man göra med sig. Just det här kanske jag borde ha skrivit upp som en punkt, men jag tycker ofta att spårvägsmotståndare gör lätt för sig genom att inte säga vad de egentligen är för.
Mm.
Det kanske hänger ihop med lite med någon av de tidigare punkterna, liksom att man tänker att alternativet till spårväg är ingenting, men alternativet till spårväg, om vi ändå ska ha sydöstra stadsdelen vid tågstation, det är antingen så här BRT till exempel, vilket medför en viss typ av infrastruktur, eller så är det bara uppskalad liksom vanlig buss och biltrafik, och så här, det har ju också kostnader, så här, ska folk i sydöstra staden, när de åker in till centrum, ska de, var ska de parkera sina bilar liksom?
Ja, alltså Dag Hammarskjöldsväg är ju en väg som har varit väldigt trafikerad som det är.
Ja. Ja, men precis.
Jag har ju jobbat där i närheten och folk var ju ganska sura över hur biltrafiken var redan då.
Mm.
Så jag menar, hade man snarare satsat på bara mer buss och bil där, det hade ju inte blivit bättre.
Nej, ska man bygga liksom en, ska man liksom göra Dag Hammarskjöldsväg dubbelt så bred eller något? Alltså det är ju också ett stort infrastrukturprojekt där man gräver upp en massa
grejer. Liksom. Ja, men de breddar ju som det är nu. Liksom, ja. Så det antagligen blir lika mycket där.
Så jag menar, ja, alltså det kan ju vara lätt att vara så här, gud, jag önskar att de inte byggde om här. Men man får ju ha liksom en helhets, ett helhetsalternativ till det vi gör nu. Liksom.
Ja, det är synd att vi råkar leva i den tid när de bygger det här.
Ja.
Det har varit skönare om vi hade levt om 20 år.
Ja. Eller bara om 5 år, 2029, jo, då är det klart.
Ja, jo, det, alltså det närmar sig.
Ja.
4 år då?
Ja.
Mm.
Ja, precis.
Ja, jag ser fram emot att vi ska ta premiärturen där.
Ja, ja, jävlar.
Oh, vad vi ska kommer, fira.
Ja. Kommer du... Precis, får man ha med sig champagne på premiärturen?
Det är det jag hoppas. Ja. Jag tänker att vi ska ha champagne och livesända om vi kan.
Ja.
Då kör vi.
Det hade varit nice, precis. Ja. Nej, men i alla fall lite skönt att få det liksom, det har liksom byggts upp nu ett tag när jag inte har haft en ordentlig spårvagnsrant.
Nej, på. Du har ju skickat en hel del liksom klipp på vad folk har snackat om också tidigare, så att det är
okej. Men nu när vi har fått det liksom
ur världen
klart för oss, jag tänkte dela med mig om bara lite kul saker jag sett i den här gruppen Folkrörelsen mot spårväg i Uppsala.
Mm.
Så en sak som jag tycker är väldigt kul som de har för sig är att de ska göra en demonstration mot spårväg.
Mm.
Och det kan man väl få göra. Men vi medlemmar av Allt åt alla, vi är ju också demonstrationsanordnare ibland.
Mm.
Och jag tycker det blir lite lustigt framförallt för oss. För vi har ju liksom en tradition kring hur man gör demonstrationer.
Mm.
Som de inte riktigt följer i den här Facebookgruppen.
Så... Men det sagt, vi har ju uppmuntrat lite annorlunda demonstrationer också.
Ja.
Så det är inte som att vi tycker det här är formatet man ska hålla sig till. Men ja, vi kommer till hur de vill göra det.
Nej, exakt. Alltså man kan ju vara lite deras... vissa av de grejerna de gör kanske har poänger jämfört med liksom den traditionen vi rör oss i. Men ja, jag tänkte ändå läsa ett inlägg här högt.
Mm.
Hej, gott folk, at everyone. Så här kan ni stödja oss inför demonstrationen. 50 kronor eller mer hade varit önskvärt. Hjälp jättegärna att sprida både demonstrationsgruppen och behovet av pengar inför demonstrationen. Kostnader vi vet. Scen, 20 000 kronor. Ljud, generöst utlånat. Vi testar dem och ser om det räcker till. Flyers, 10 000 kronor. Banner, 5 000 till 10 000 kronor. Annons i UNT, 50 000 kronor. Vi har alltså idag cirka 23 000 kronor generöst donerat. Så cirka hälften kvar. Allting bokförs och redovisats naturligtvis. Allt eventuellt överskott kommer doneras till lämplig organisation efter demonstrationen. Stort tack till alla som bidrar till att göra demonstrationen till en verklighet. Och kanske även den största i Uppsalas historia. Med vänlig hälsning, Joel.
Det är så mycket pengar.
Ja. Det är, om de hade liksom en range på banner om någon anledning. Men om man tar den högre siffran, 10 000, så är det alltså totalt 90 000 att snacka om.
Det är så mycket pengar för flyers också, jag kan inte släppa det.
Ja, exakt. Alltså, man får svin mycket flyers för 10 000.
Men det är så att de inte då lägger in en kostnad för att man typ ska släppa flyers från luften eller någonting nästan. Ja. För det hade de ju kunnat göra med de pengarna, känns som.
Ja, alltså man får ju, om man beställer så många flyers så kostar de ju definitivt mindre än en krona per flyer.
Om det inte är något superlyxigt papper de har. Ja. Alltså.
Ja, precis. Alltså jag antar att flyers tänker jag A5 liksom.
Ja, men
om man har A3 flyers.
De ska impregnera i någon sån här hållbar metall och dela ut liksom. Man ska kunna sätta upp på väggen hemma. Jag vet inte, det är helt
alltså jag vet inte hur de har tänkt dela ut det liksom. Om de har liksom 10 000 flyers. Det är till exempel, säg att man delar ut 100 flyers i timmen i 100 timmar. Då har man delat ut 10 000 flyers.
Ja, de brinner för det här. Tänker de, i så fall.
Liksom.
Eller ska de lämna dem i allas brevlådor? Möjligtvis? Ja, men, det är fortfarande helt sinnessjukt mycket arbete.
Ja, verkligen. Alltså, och de ber ju inte om folk som kan hjälpa till att dela ut flyers liksom, i det här inlägget. Det borde ju antagligen vara mer angeläget. De ska ju liksom 23 000 donerat, så ungefär hälften kvar. Nej, det är liksom mer än 2/3.
Ja, det är med.
så.
Jag är också väldigt fascinerad här att överskottet kommer doneras till något. Ja. Men alltså jag tänker att det här är ju en grupp som är ganska blandad i vad man då tycker är ett gott syfte.
Ja, verkligen.
Utöver, alltså det är ju inte som att det finns en organisation som jobbar mot spårväg nationellt som man kan donera till, eller någonting som liksom har ett gemensamt syfte i den här frågan annars. Så att, jag är väldigt fascinerad av vad pengarna faktiskt kommer gå till i så fall. Vem doneras det till?
Ja, men det brukar väl bli liksom prinsessan Victorias barnfond, eller?
Ja, det är väl något sånt. Ja. Antagligen, det är väl det mest liksom, säkra kortet. Jag hoppas det i så fall, att det inte liksom går till någonting jätteskevt.
Nej, man vet ju aldrig. Det är också, men också så här, sen 20 000. Alltså jag är säker på att man kan hyra en sen för 20 000. Men borde man hyra en sen för 20 000?
Mm.
Så här, banner, det är också så här, det här är ju verkligen en tydlig liksom, estetisk skillnad.
Ja.
Men det är lite konstigt att inte bara göra dem själv, liksom.
Mm.
Tycker jag. Alltså det blir liksom så fel när man har, om man ska ha, alltså, en banner kostar ju inte mer än en 1000-lapp, tänker jag.
Mm.
Nu minns jag lite slarvigt.
Det beror liksom på hur stor den ska vara.
Ja, visst. Men det är ändå några stycken liksom, proffsiga banners. Det ser ju bara konstigt ut, liksom. Eller hur?
Jo.
Annons i UNT för 50 000. Ja, för all del.
Ja, men det kan det nog vara.
Ja. så man tänker ju så här. Till exempel de här, jag skulle säga enligt mig, orimligt stora kostnaderna. Så tänker man så här, fuskar, alltså lägger de pengar i egen ficka typ. De skriver att allt ska redovisas, men jag tror typ inte ens att de gör det. För om man hade velat lägga pengar i egen ficka, det finns ju ett ganska enkelt sätt att göra det. Vilket är att man bara inte säger hur mycket pengar man får in, eller man ljuger om det. Man kan ju, de skulle kunna ha en budget på säg 60 000, så annons i UNT för 50 000 och 10 000 resten.
Mm.
Och så skriver de, vi har fått in, visst 23 000. Lite mer än hälften kvar.
Mm.
Sen om folk swishar så här 80 000 kan de bara säga, men shit, vi fick 65 000. Så 5 000 spänn till kronprinsessan Victoria och resten till demon. Och så lägger de resten i fickan. Jag förstår inte syftet med att liksom,
sätt och sök tak.
För jag menar, sättet de samlar in pengar är bara ett swish-nummer. Så det borde ju vara jättelätt att fixa. Så jag tror inte ens att det är att de är scammers.
Har du testat liksom och kollat vad deras swish-nummer går till?
Det har jag faktiskt inte gjort.
Nej, det har varit intressant.
Men
det är också mycket lättare att bara få folk att skicka pengar. än att liksom, alltså jag tänker jämfört med att be dem vara ute och dela ut flyers.
Ja.
Det är väl lite det. Ja, jag vet inte.
Ja,
det,
de kanske har liksom en kärntrupp som är redo att dela ut, ja, liksom, ja, 20 000 flyers eller vad det nu är. Eller liksom, ja.
Ja, det är så mycket flyers.
Men en sak som de inte har lagt pengar på, som jag alltså hade varit mycket högre upp på min priorlista ifall jag hade en demobudget på fucking 90 000 är grafisk design för...
Ja, just det, den detaljen.
För det har de... man kan se bett en AI generera. Podcast är tyvärr inte ett audiovisuellt medium, så jag får göra mitt bästa för att beskriva det. Men det är liksom en bild på... I bakgrunden har man domkyrkan som, om man kollar för nära på scen, man är lite AI-genererad.
Okay.
Men i alla fall domkyrkan
nödvändigt.
I solnedgång,
ja,
i bakgrunden.
Yeah.
Sen framför det är det en spårvagn,
okay,
som åker. Vilket är lite så här... för det första, det ser ut som en ganska trevlig spårvagn. Alltså,
ja, den ser ut som de som de har haft på alla såna här bilder inför hur, ja, det kommer se ut.
Och det är också lite konstigt, varför har man demon ifall spårvagnen redan är byggd? Det är något som är lite så här halvkonstigt där, men i alla fall.
Ja.
Sen har man en massa som demonstrerar, och det här är väl någon quirk i liksom ChatGPT eller vad de nu har använt för att generera det, men de här människorna ser liksom demoniska ut.
De som har, de brukar göra.
De har liksom... man ser inte deras... deras ögon är liksom dolda, ja, i mörker. Och
de har arga.
Liksom, de har liksom gapande munnar. De ser väldigt osympatiska ut. Många av dem är liksom gråhåriga. Vilket också är... Alltså,
ja, det är inte riktigt inte nödvändigt.
Ja, det tycker jag också är lite så här halvintressant. Men de ser verkligen inte sympatiska ut. Alltså, bredvid den här väldigt snygga spårvagnen så vet jag inte om... Om det är de här demonstranterna
som... De ser ju ut som en arg mobb som bara, ja, ska alltså slå på, ja, spårvagnen.
Ja, exakt. Sen, de håller upp skyltar. Så jag antar att AI:n har genererat andra skyltar. Och så har personen som har gjort headern gått in i liksom Photoshop och lagt annan text på. För det ser lite fult ut, men inte på ett AI-genererat sätt.
Det är väl lite pixligt, amatör, typ.
Ja, det har liksom inte samma ljussättning som resten av bilden till exempel. Men där står det bland annat, ingen spårväg, sjukvård och skolor, Slös och UG, vart är ni? Det här var jag ganska förbrillad över, men sen pekade någon ut att Slös och antagligen står för Slöseriombudsmannen, ja, och UG för Uppdrag granskning.
Ja, absolut.
Så visst. Men jag tyckte inte att ja. Jag tyckte inte att det var jätteuppenbart, men det kanske bara jag då. Sen skäliga löner till pedagoger, BRT bättre och billigare. Vilket så här, nej. BRT är inte bättre och billigare.
Men också mer pengar till lärare. Alltså, ja, ja. Vi har gått igenom allt det här.
Stoppa spårvägen. Ja, hur som helst. För det kommer på flera sidan. Sen har de också Erik Pelling i, som en South Park-figur.
Ja, det är min favorit med hela. alltså den kombinationen med allt annat är, ja, bara underbar.
Som är liksom längst fram i förgrunden. Som säger, det här kommer bli hur bra som helst. 14 miljarder är billigt. Sen har de också, de hade inte det först, men de har också lagt till en QR-kod för Swish-numret där man kan donera för demon. Det här är verkligen mer än liksom de, att det kanske är så här konstigt att be om 90 000 för en demonstration, mer än liksom att beställa banners för 5-10 000, så tycker jag kanske att headern är det som är liksom rent estetiskt i hur jag tycker demonstrationen borde vara, hänger upp mig på mest. Men jag tror, alltså det kan ju vara så att många som är emot det här bara gillar AI liksom. Så det kan ju hända att det är, de känner sin målgrupp väl. Liksom.
Och South Park.
Ja, AI och South Park. Men jag tycker verkligen att den är helt fruktansvärd. Men en till kul grej om den här demonstrationen är Joel då, som bad om pengar tidigare och som verkar vara en av huvudarrangörerna, skriver också i ett annat inlägg där han ger en uppdatering om budgeten. Jag har jobbat för att få fram en BRT-buss till demonstrationen, men det ser inte ut som att det går att göra i tid. Men vi fortsätter försöka. Om någon känner någon på Scania eller Volvo, så skicka PM till mig.
Okej. Kör hårt, Joel.
Ja. Ja. Men jag kan ändå beundra ambitionen i det.
Ja.
Det hade varit lite fett att ha en buss på en demonstration.
Ja. Men var, ja, var ska de ha den här demonstrationen? Hur hade de fått plats med den här bussen?
Men jag tror att det känns svårt att få till, tror jag. Men ja, för all del. Så,
lite studentflak då, de skulle sätta upp, alltså på något sätt måste de ju pimpa den här bussen så att det är tydligt att det är vad det gäller, att det inte är liksom en, jag vet inte, om man tänker att det är då, nu ska jag inte gå in och vara åldersdiskriminerande, men om man tänker, som du säger, att det är väldigt många gråhåriga på den här bilden, om det är målgruppen, att det inte är liksom någon pensionärsresa som ska iväg och åka med den här bussen, kanske gick lite långt nu, men på något sätt vill man ju pimpa den här, och då ger det ju en studentflakkänsla. Ja, men det har ju varit, bussen hade jag varit med för ändå. Det har varit kul.
Men som sagt, det hade varit fett att ha en buss. Men jag tror om man ställer så här, den här bussen bredvid liksom en av de tilltänkta spårvägarna, så tror jag inte folk kommer vara så här, wow, den här bussen är uppenbarligen mycket bättre.
Kolla, den passar in så bra.
Alltså båda ser ju ungefär lika, citattecken, moderna ut, till exempel.
Jo.
Ja, jag vet inte. Det är lite så här, en fet idé, även om den liksom riktigt är så övertygande i sig. Alltså jag antar väl att det är mer, kanske syftet med att köpa en scen för 20 000 också är väl kanske att bara så här visa så här, kolla vad, att vi är en kraft
vi
att
kan,
räkna
vi
med.
Vi kan dra ihop så här mycket pengar.
Ja, exakt. Vi kan lägga 90 000 på en demo och det kanske ligger något i det.
Ja, det är absolut. Det kan jag se.
Ja.
Att det visar på ett engagemang. Men det är också intressant tycker jag, för jag förutsätter ju inte att alla som är mot spårvägen är för BRT nödvändigtvis.
Nej, precis.
Som sagt, jag tänker att det är en ganska splittrad grupp det här. Så att...
Ja, precis. Och de som är för BRT är nog för det mer för att vara emot spårväg, inte för att de tycker om BRT i sig så mycket. Men om man bara hade om kommunen hade varit så här, nu ska vi börja med BRT, kanske de hade varit så här, nej, det här vill jag inte, liksom.
Ja.
Precis, och det är därför jag, det är lite det som jag tycker inte riktigt håller med att ha en BRT-buss på demon. Men som sagt, fett. Fet idé. Hoppas lite att de lyckas faktiskt.
Men jag är ju för mer kreativa idéer.
Ja, ja.
Snarare än att man lägger massvis av pengar på flyers som kommer slängas.
Ja, en till grej som har hänt med spårvägen är ju att Jan Emanuel har...
Ja, tack. Jag hoppades att du skulle säga någonting om det. Jag
inser det.
Kan vi börja med bakgrunden då att Jan Emanuel har alltså flyttat tillbaka till Uppsala och börjat engagera sig, eller tänkt att han ska engagera sig i lokalpolitiken, låter det som. Och kommer direkt in och vill röra till saker.
Ja, precis. Som
utmanar Erik Pelling. Typ. Ja. Eller inte riktigt än kanske, men det är ju verkligen på gång.
Ja, men jag tänker att vi kan lyssna lite på hur Jan Emanuel resonerar kring spårväg. Och sen, nu har jag ju listat upp de här 10 punkterna. Jag kan läsa dem igen. Sen tänker jag att vi kan försöka hålla utkik över vilka av de här enligt mig dåliga argumenten för spårväg använder sig Jan Emanuel av. Så då för att återupprepa, vi har rasism, bilöverlägsenhet, nytt bra, gammalt dåligt. Jag fattar inte hur skala funkar. Vad ska vi ha spårvägen till egentligen? Jag tycker att det är dåligt att Uppsala byggs ut. Kommunens budget är en hushållsbudget. Det är dåligt när kommunen gör saker. Alla är emot spårväg och ombyggnad är dåligt. Så nu kan vi lyssna här.
Entreprenören och tidigare S-politiken Jan Emanuel är tillbaka i Uppsala och vill engagera sig i lokalpolitiken. Bland annat är han kritisk till den nya spårvägen.
Nu när jag kommer tillbaka till Uppsala så ser du ju hur utvecklingen har varit, och den har inte bara varit positiv, och det gör ju att du vill engagera dig. Och då finns det ju, såklart så vänder jag mig till mitt eget parti.
Och när du säger att det inte bara varit positiv, vad är det som varit negativt då?
Ja, det är väl bara att räkna antalet skjutningar, sprängningar och... Alltså utvecklingen när man ser till trygghet och kriminalitet har väl kanske inte direkt varit önskvärd.
Om du hade varit aktiv inom kommunpolitik, låt oss säga, i Uppsala, vad hade du gjort annorlunda?
Jag skulle nog säga att jag hade nog gjort nästan allting annorlunda. Men jag tror att det är viktigt att börja där man står, att börja gräva där man står. Och jag tror att, är det någonting där man kan se exempel i så många andra städer, så är det hur stadskärnan dör på grund av inkompetenta politiker. Om man liksom ser till att all handel sker utanför, och det är riktigt, riktigt dåligt för Uppsala. Och när man då dessutom gräver upp varenda gata och fått för sig att man ska lägga spårväg i den staden som faktiskt har haft bland den bästa busstrafiken i Sverige.
Apropå det där med spårväg, om vi bara tittar rakt ut där vi är nu, så kan vi se att de bygger spårväg efter beslut från majoriteten där S ingår. Och det här har ju delat många Uppsalabor. Och du nämnde ju lite innan, men vad tänker du när du ser det här?
Nej, men det är genant. Det här, det vi ser nu, det är exakt. Det här är en staty över de politiker som är aktiva nu. För de vill visa, kolla vad vi gjorde för Uppsala. Och det enda de gör för Uppsala, det är att förstöra Uppsala. Den här gatan, här har jag åkt så många gånger. Det som har hänt nu, det finns inte en parkering, det går inte att köra. Och du kommer inte in i stan och du kommer attsiken inte ut ur stan heller. Ser man till ekonomin i det här, så är det fullständigt sinnessjukt. Man belånar sig på ett sätt så inte ens min generation kommer vara vid liv när lånen är återbetalda. Alltså man skuldsätter kommande generationer för att man ska bygga den här statyn över sig själva på en meningslöshet som är den här spårvägen. Ingenting blir bättre, inte ur miljöperspektiv och inte ur frakta människoperspektiv, utifrån att se de gröna bussarna som åker förbi här. De är jättebra. Det är en välfungerande stadstrafik och du kan ta dig in till Uppsala och så slår du sönder allting med din idé om spårväg. Jag tycker det är bara genant och pinsamt.
Det har ju motiverats som att det kommer underlätta för folk liksom i utkanten åt Sävehållet exempelvis. Vad har du, kan du förstå det?
Nej, jag kan inte förstå det på något sätt. Hade man velat underlätta för de som bor i Säve så hade man bara satt in en buss till.
Har du varit i kontakt med någon från partiet om att du vill in i politiken?
Det är klart att partiet känner till att jag är tillbaka i Uppsala och att partiledningen både lokalt här och centralt känner till det. Och det är väl klart att alla kanske inte är superglada i och med att jag är just i opposition i mitt eget parti.
Kommunstyrelsens ordförande och socialdemokraten Erik Pelling håller inte med om Jan Emanuels kritik.
Men jag hör ju att Jan Emanuel behöver läsa på. Jag rekommenderar honom att läsa de utredningar som har gjorts. Ett flertal utredningar sedan 2010. Och de visar ju att det är bra för miljön, men framförallt är det bra för oss som bor i Uppsala och i stadsdelar som exempelvis Gottsunda, där de gröna bussarna helt enkelt inte räcker till. Där människor får stå på bussen, där man inte kan ta med sig barnvagnen för att det är fullt, där bussen tvingas hoppa över vissa hållplatser för att bussen är full. Det är ju därför, för att öka kapaciteten i kollektivtrafiken, för att förstärka kollektivtrafiken, för att komplettera kollektivtrafiken, som Uppsala behöver spårväg. Vi behöver idag, men vi kommer behöva ännu mer i framtiden.
Han säger ju att för att lösa det kan man bara sätta till en extra buss. Är det så enkelt?
Nej, det är ju inte så enkelt. Vi har ju redan satt till extra bussar i Uppsala. Och på flera linjer så går det inte att sätta in fler bussar, för då går bussarna i kö efter varandra. Man har helt enkelt slagit i sitt kapacitetstak. Det är då man tar nästa steg när man utvecklar kollektivtrafik. Man lägger till någonting som kan ta fler passagerare.
Men nu har det kanske inte listan framför dig, till skillnad från mig. Men vilka dåliga argument hörde du där?
Ett gäng.
Ja.
Ja, men det blir inte bättre, det är ganska tydligt. Eller jag kommer inte ihåg exakt formuleringen på de här nu.
Det blir inte bättre. Ja, du kanske tänker på vad ska vi ha spårvagnen till egentligen?
Ja, antagligen.
Precis, han fattar inte att det har med sydöstra stadsdelarna att göra.
Nej, precis.
Och så vidare.
Miljöaspekterna har ju lyft han ju också.
Ja, det hade jag inte ens med som dåligt argument. Men det är ju ett dåligt argument att det ska vara dåligt för miljön med spårväg, när det i själva verket är bra för miljön jämfört med alternativen, BRT och biltrafik. Liksom.
Ja, men det är ju mer komplext. Det beror på vad man syftar på med miljö och liksom, ja, miljö och klimat.
I och för sig.
Ja.
Men
han skiljer ju inte på det heller uppenbarligen.
Men de jag hörde var, jag vet inte hur skala funkar. Vad ska vi göra spårvägen till Linken? Kommunens budget i en hushållsbudget, i och med att han pratar om skulden och så.
Just det.
Och ombyggnad är dåligt.
Mm.
Jag tror det mest är att han tycker att det är lite störigt att...
Ja, men det är ju ganska tydligt att han är en av bilpersonerna.
Ja. Ja, men precis. Men han säger inte så mycket att det är, så här, det är jobbigt att köra på samma gata som en spårväg. Utan
det... Nej, det är ju mer att det är jobbigt just nu när de bygger.
Ja, exakt. Och det, ja. Så där har vi liksom ett exempel på... Jag tänkte bara lyfta det här som exempel på... på någon som gör ganska många dåliga argument för spårväg helt enkelt.
Mm.
Nej, men Erik Pelling får ju sen i den här intervjun svara på några av Jan Emanuels kritik. Och han säger bland annat så här, han kanske borde typ läsa någon av utredningarna som har gjort.
Typisk Erik Pelling ändå.
Ja, precis.
Han har ju inte fel.
Han hanterar det på vanligt Erik Pelling-manér och... precis. Det låter ju faktiskt inte som att Jan Emanuel riktigt vet vad han pratar om här.
Nej, jag tycker inte det. Tycker det ska bli väldigt intressant att se inför valet och hur det om det kommer vara någonting med Erik Pelling och Jan Emanuel.
Nej, Erik Pelling påpekar ju också i intervjun att så här, Jan Emanuel gärna får engagera sig inför valrörelsen, men de har ju redan satt listorna för kommun och region enligt på demokratiska vis liksom underförstått att Jan Emanuel inte kommer kunna kandidera till lokalpolitiken det här valet. De är ändå ute i rätt så god tid, men det brukar vara sånt här.
Ja, men de är väl ganska organiserade när det gäller sånt kan jag tänka mig.
Ja.
Ja, vem vet, han kanske går med i Utvecklingspartiet Demokraterna istället.
Ja,
hade precis. Inte förvånat mig så mycket.
Nej, men det känns väl lite som att... Ja, nej men det skulle kunna hända. Jag tänker att det känns som att det mitt intryck är att det går så dåligt för dem just nu liksom, att vad ska man säga, jag tror att Jan Emanuel vill ha lite mer liksom peppig energi kanske för att byta parti. Jag skulle säga att det är anledningen till att jag tror att han inte kommer att gå med i Utvecklingspartiet. Men,
nej, antagligen inte. Nej, han vill ju vara sosse. Han liksom, hade han inte velat det så hade han ju slutat vara det för länge sedan.
Ja, precis. Det
finns många tillfällen när det känns som att han inte riktigt hör hemma där. Men
fast ändå... han säljer ju upp för de här, gud, jag har glömt vad de heter, i EU-valet
med just det.
Sara Skyttedal.
Just det.
Ja, hur som helst.
Man vet ju aldrig.
Nog om spårväg då kanske för den här pratan.
Det fanns lite att få ut här efter det här ett års uppehåll.
Ja, nej det är de här, det är liksom, det är verkligen en psykisk fara att gå med i en Facebookgrupp liksom. Det är,
men också lite kul.
Ja, det är lite kul, men det är det som liksom har byggt upp den här frustrationen. Så jag behövde ha någon slags förlösning för det här podcastavsnittet.
Det kommer vara ett meditativt tillstånd efter det här.
Ja, verkligen. Ja, men nu vill jag höra om de här lössen. Hanna.
Ja, ska vi prata vägglöss? Så intressant. Vad vet du om vägglöss till att börja med? Eller vad är din känsla om man säger vägglöss?
Jag vet inte riktigt vad jag fiskar efter.
Alltså allmänt så här, vad känner du om någon skulle säga att du eventuellt fått med dig vägglöss hem?
Det låter ju ganska jobbigt och kanske jag måste så här ringa Anticimex eller något. Liksom. Det låter ganska störigt. Jag skulle säga att man associerar vägglöss lite med dålig hygien eller dålig konstruktion.
Ja,
liksom.
Exakt. Man tänker att man får med sig hem från typ billiga hostels eller någonting.
Ja,
kanske.
Exakt. Just det, det var tydligen, vad heter det, Bryssel kryllar tydligen av vägglöss har jag hört.
Jaha,
jag hade,
när du hade Bryssel-hatare som du sätter på.
Jag hade liksom av någon anledning så här, inom spannet på 2 dagar träffade jag liksom typ så här 3 olika personer som bara liksom halvspontant bara började prata om hur mycket de hatade Bryssel.
Mm.
Och en av anledningarna är att det finns mycket vägglöss där.
Mm.
Så det är väl dålig hygien, liksom dålig konstruktion om Bryssel är väl tre saker som jag associerar till vägglöss. Liksom.
Ja, och nu filmstaden Lux.
Filmstaden Lux,
ja. Underbart. Nej men okej, men det som har hänt är ju då att alltså Lux det gick ut, en första rapport kom från egentligen från besökare, att de hade sett Vägglöss när de hade varit på bio.
Det är imponerande, det brukar vara ganska mörkt i salen.
Liksom. Ja, men det här var liksom folk som hade varit, det är lite komplicerat och liksom, det är en lång följetong på UNT. Så att berätta hela det här förloppet blir lite liksom fram och tillbaka, för att det är rapporterat om saker efterhand. Men som jag förstår det, så var det första egentligen folk såg det när de gick på toaletten sen och såg plötsligt att det var någonting som kröp på jackan.
Mm.
Och så var det Vägglöss. De fotograferade det. Berättade det här för personal på Filmstaden. Sen verkade det inte hända så himla mycket med det. Utan, eller så här, Filmstaden fortsatte öppet. Och det här alltså är egentligen hela vad det handlar om. Men om vi backar lite. Det som hände var att UNT var först med att avslöja att att Lux hade fått Vägglöss.
Mm.
Och det utbryter panik i Facebookgrupper. I alla fall som jag har varit med i såna Uppsala-relaterade.
Mm.
För alla vill ju veta, hur länge har jag varit Vägglöss? I vilka salar är det? Kan jag ha fått med mig Vägglöss hem? För att får man Vägglöss hemma, det är ganska jobbigt. Ja. Det är som du säger, man behöver ju sanera antagligen. Man får frysa kläder. Alltså det är ett projekt.
Ja.
Och det tar tid innan man upptäcker om man har fått Vägglöss också. För att som jag förstår, de tar tid på sig att utveckla sig, och alltså det är ju inte farligt att bli biten, det kliar tror jag, men framförallt så är det ju liksom, de biter ju på natten, men de är ganska svåra att upptäcka och de gömmer sig i springer i hemmet, så det är ganska svårt att liksom märka det. Man ser det mest på om man ser spillning och sådär, och om man har blivit biten såklart så kanske man kan avgöra om det är Vägglöss, men det är inte, alltså, det kan vara svårt att se på bett också tror jag. Så det var ju vad som hände från början. Och då kan man ju undra lite hur det kommer sig att UNT går ut med här istället för att Filmstaden själva berättar att det har hänt. För att de sa ju alltså inte till folk som har varit. Man kan tänka sig att det skulle vara ganska lätt för dem att egentligen höra av sig till folk som har varit på bion då.
Mm.
För att kontaktuppgifter finns ju generellt vid sådana tillfällen. Liksom, att bara höra av sig och säga hej. Det här har hänt, ni borde kolla upp det. Alltså, ursäkta, skadehantera gentemot besökarna, och inte bara liksom, såklart att de måste kolla upp hela biobyggnaden. Så att, lite konstigt till att börja med att det är UNT som går ut med det här. Och Filmstaden skulle ju då när det här gick ut haft en intervju med UNT. Men de avbryter den, eller ställer in den. Samma dag som den skulle ha varit.
Mm-hmm.
Och så hänvisar de istället till att det pågår en utredning och försöker ta reda på det här. Så de är lite så, ja, vi vet inte. Vi måste kolla med Antiximex först och se vad det är. Vi måste ta reda på. Alltså egentligen säger de ingenting i det läget. Mm. Det är liksom locket på. Vilket ju inte direkt gör den här situationen bättre. För att jag menar, nu har ju ryktet spridits bland folk vad som har hänt. Och det finns personal som vet om det här som drabbas. Det finns som sagt besökare, och UNT blir ju inte direkt mindre sugna på att ta reda på vad som har hänt när Filmstaden inte vill berätta.
Mm.
Sen då så kommer Antiximex dit, och de säger ungefär att det här är ett unikt fall i Sverige. De har aldrig varit med om att det har skett ett Vägglöss utbrott på en biograf tidigare. Och om vi pratar om Lux, jag har faktiskt inte hunnit vara där innan. Du har varit där, vet jag.
Ja, jag har varit där flera gånger. Det är väl, vad ska man säga, det är ju känt för sina, för att vara liksom lyxigt då, som namnet man spelar på. Det är ju ganska feta stolar, man kan beställa in mat i biosalongen. Det finns en bar i receptionen.
Japp.
Och ja, alltså jag bryr mig inte så mycket om någon av de här sakerna egentligen liksom.
Nej, men de har väl också, vad heter det nu, när man har så här otroligt bra ljud.
Aha.
I någon salong. Är det inte, ja, är inte något sånt också? Ja.
Kanske det här, jag är liksom det, inte.
Nej, jag ska veta det här. Alltså egentligen, jag ska ju säga, jag har ju varit på SF i Mall of Scandinavia. Fruktansvärt att jag börjat vara i Mall of Scandinavia för det, men men ja, jag har mest varit där för bion vid tillfällen. Och det, min bild, jag har ju som sagt inte varit på Lux, men det vet att man inspireras mycket av det. För de har ju också så här restaurang
man kan få mat. Ganska lyxig upplevelse.
Ja.
Det är lite nya grejen. Så, men grejen är ju, lyx är ju väldigt nytt. Så att man behöver stänga ner nu. Och dessutom har ju Uppsala tidigare haft fler biografer.
Ja.
Men, eller Filmstaden har haft flera biografer. Vi har andra också, ja, vilket vi kommer till.
Fyrisbiografen, still going strong.
Ja, och Nordris Bio ute i Granby.
Just det.
Men ja, tidigare har ju Filmstaden faktiskt haft flera biografer. Men nu har vi bara Lux. Och nu stängs Lux ner. Och Antisemix kommer dit och säger att det här är unikt. Mm. Så att de tvingas ju stänga det. Först så säger de att de ska ha stängt i typ 2 veckor ungefär.
Mm.
Och fortsätter vara ganska tysta om det hela. Alla de här konkurrenterna som vi precis nämnde, de... Alltså det är ju klart att det är bra för dem att det kommer mer människor dit, men de verkar ju tycka att det är ganska synd ändå med deras branschkollegor. Mm. Jag har inte så jättemycket att säga om det, men det är väl fint att de visar sympati med det snarare än att de bara ser det som att nu får vi en massa besökare. Mm. Och...
Fyrhusbiografen bara, nej! Jag har för många normies.
De visar ju lite olika filmer också, så att det är ju...
Men jag såg, jag tror det var UNT, att de bara, ja, vi märkte att det var väldigt många som kom till One Battle After Another, och så kom de också 20 minuter sen, för de trodde att vi skulle ha 20 minuter reklam i början, vilket vi inte brukar ha.
Nej, de är inte vana vid Fyris.
Ja, fina Fyris.
Ja, älskar Fyris.
Sina inte allt för dekadenta stolar och lite mer... Vad ska man säga? Highbrow, filmval och så vidare.
Mm. Ja, nej. Fyris kan man ju verkligen rekommendera ändå. Ja. Oavsett om Lux är öppet eller inte.
Precis. Fyris, om ni vill sponsra den här podden, hör av er till... har radion en mailadress snarare?
Nej, det har vi faktiskt inte. Okay.
Ni skriver till radion på Patreon.
Ja, eller skriv bara till Uppsala.
Ja, ja, hur som helst.
I vilket fall... alltså det här är ju bara en följetong som bara utvecklas mer och mer, för det blir liksom UNT har ju gott om material här i och med att Filmstaden vägrar prata om det. Då går man ju till personalen och frågar dem hur det här känns, och de, alltså grejen är ju att det är ganska mycket folk, jag tror det är typ 60 personer som jobbar på Lux. Det är ganska mycket människor, en hel del av dem här är ju timanställda. Och plötsligt så har de, kan de inte jobba som vanligt där för att de har stängt ner biografen.
Just det. Och så har de kanske fått vägglös med Filmstadens goda minne.
Och om inte annars så känner de ju ganska mycket, alltså, psykisk påfrestning, oro och stress över ifall de har fått det.
Ja.
Och som du sa i början, liksom, skam eller så här, det är ju liksom, det är inte, det känns ju inte så himla fräscht.
Ja.
Som sagt, kopplas ju snarare till några sunkiga hostel, tänker jag.
Precis.
Nej, men så att själva personalen, alltså de får ju liksom, som jag förstått det så är det några flyttas till Stockholm och får jobba där, vilket är lite segt. Andra får jobba med liksom, men typ städning av Lux, verkar det som.
Aha.
Att liksom, de jobbar inte direkt med saneringen, men de verkar ändå få några sådana uppdrag.
Man kanske måste flytta saker i vägen för att det sin ex eller något.
Antagligen så är det ju sådana grejer de får göra. Alltså det här blir ju då en riksnyhet. Det går så långt så att Christer Nordström, som är facklig förtroendeman för Filmstaden och har jobbat 60 år ungefär för Filmstaden, han säger att det här är det värsta som har hänt en biograf i Sverige.
Wow.
Någonsin, vilket är... Det är ganska stort ändå det här. Ja, men man börjar ju liksom fundera på vad kommer liksom bli de långa effekterna av det här egentligen. Hur kommer folk vilja komma tillbaka eller inte, för att... Kan man lita på att det är verkligen skönt? Alltså, en sak som inte har rätts ut fortfarande, som inte jag har sett något svar på, det är ju, hur kom vägglösen dit? För att, ja, det kan komma med kläder, men det är inte så himla lätt. Och det är också någonting de säger till när folk börjar bli oroliga för att man har fått med det hem. Att, ja, men det är klart man får kolla, men det är inte så troligt att de liksom överlever och kan föröka sig hemma hos en ändå. Risken för det är inte jättestor. Så att, jag undrar fortfarande hur jag gått till.
Vad var det där innan Lux nu igen? Jag har glömt liksom. Men...
Jag vet faktiskt inte. Det var väl inte så jättemycket eller?
Ja, nej, det var nog inte något så anmärkningsvärt. Men det kan ju, vem vet. Alltså, det kan ju ha varit någon gammal. De kanske, vägglösen fanns där innan.
Men de har ju renoverat, borde man inte liksom märkt det under en renovering?
Ja, du kanske har rätt, jag vet inte.
Det är ju jättekonstigt. Ja, jag har inte så här jättemycket mer att berätta om själva den här grejen, förutom att det som hänt nu är att de säger ju inte att de har ju fått skjuta på när de kommer öppna det. Först så sa de någon gång i november, tror jag. Eller först var det ju liksom om 2 veckor, i mitten av oktober.
Mm.
Sen blev det senare i november. Och sen så nu säger de att det ska bli januari. Och äntligen så har de ju börjat prata lite om det här med media. Men det är fortfarande ganska oklart. När de frågar varför de inte sa någonting direkt och inte pratade, så var det som att de vill ju få in Anticimex och kolla att det verkligen var vägglöst från början. Så istället för att säga att vi har eventuellt fått vägglöst och liksom hantera det direkt, så valde de ju liksom att vänta in det. Alltså jag tror att antagligen måste ju vara någon typ av chock, för jag menar, ingen hade väl förväntat sig att det skulle vara vägglöst på en biograf, men det är fortfarande en ganska dålig krishantering. Vilket är det jag egentligen ville lyfta här, med att de har alltså, ja men, krishanterat det väldigt, väldigt dåligt. Folk har varit extremt kritiska till det. Besökarna har varit otroligt oroliga och så, som jag har sagt. Och vi har ju haft ett annat fall som påminner lite om det här, som de hade kunnat lära sig av tidigare i år. Vilket är IKEA i Uppsala. Och jag ska inte säga att jag är superpåläst på hela den grejen, men det är ju också ett sånt fall där, alltså bakgrunden med IKEA är ju att de, ja, men lite av en slump, det var egentligen inte det de tittar på som jag förstår, men de insåg ju att de inte hade liksom stålbalkar i de bärande delarna av IKEA. Så IKEA Uppsala är ju liksom, det är 2 våningar, det visar sig att de inte hade stabiliserat det ordentligt. Så att det var väl kanske inte så troligt att det bara skulle rasa, men man såg ju det här som en, ja, det gick ju inte att ha det öppet liksom. De hade inte stålarmeringen man ska ha i skelettet av byggnaden. Och de valde ju också att typ hålla tyst om det här. Det har varit ett extremt mysterium med sig, men vad är det som har hänt? De har inte kunnat hitta ritningarna för bygget. Och det har varit väldigt mycket snack om det här liksom. Är det Peab som har gjort fel? Vad är IKEAs roll i det här? Och IKEAs öppnande har ju liksom också fått skjutas på jättemycket. Och nu kommer det vara stängt i 1 år. Minst. Och när de väl öppnar så kommer de bara vara 1 våning. Och de säger ju i princip ingenting om det här. Det är ju otroligt förvirrande. Så för mig är det bara väldigt, väldigt konstigt att man väljer att hantera det så här, efter att det har kommit så mycket kritik åt att man inte har kommunicerat någonting om IKEA-bygget. Eller ja, det här felbygget i IKEA efter det. Och ska vi dra ytterligare en parallell, så kan vi ju jämföra med, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men den här restaurangen som var typ exakt samtidigt i Stockholm, där de hade listerinutbrott.
Oj, det här minns jag inte.
Vi pratade om det här typ samma, i princip bara dagar innan det här vägglössutbrottet blev känt. Men i vilket fall, det var ju en restaurang i Stockholm som, det var ju listerinutbrott där. Och flera fick ju ganska allvarliga liksom skador av det. Och det de gjorde var att de gick ut direkt och liksom pratade med de som varit där och informerade om det. Och ja, men, ersatte dem, tror jag. Och han pratade ju direkt med medieägaren, tror jag var. Och var väldigt, vad ska man säga, han var ju väldigt ledsen uppenbarligen själv över att det hade hänt. Och väldigt öppen och ärlig, alltså transparent med det hela. Till skillnad mot de här 2 fallen. Så jag tycker att, för mig blir det väldigt intressant att vi har haft IKEA-fallet i Uppsala som har väckt väldigt mycket debatt. Och så händer det här bara dagarna innan, som visar på en helt annan väg att hantera det. I, när det gäller liksom den typen av verksamhet. Och så står då Filmstaden där och kan välja lite, eller liksom, man har haft 2 väldigt närliggande exempel på det här, och så väljer de det här dåliga sättet som har kritiserats. Det är bara så obegripligt, tycker jag.
Alltså, undrar ifall det, hur de fick vägglöss, om det finns en väldigt pinsam förklaring till det.
Ja, kanske.
Men de hade ändå kunnat vara, som du säger, de kunde ha varit så här: vi har fått rapporter om att vi har vägglöss, vi har inte bekräftat det, men det hade de ju kunnat göra utan att röja den här potentiellt pinsamma förklaringen. Så det verkar ju snarare som,
exakt, det är det jag menar liksom, också när besökare uppenbarligen har gått till personal och visat, mm. alltså de har visat bilder på så här, titta, det här har jag hittat, jag tror att det är vägglöss kanske, mm. ni kanske ska kolla på det här, och att det liksom inte har hanterats, utan att de höll ju öppet liksom efter att folk hade uppmärksammat det här under en längre period, så ännu fler skulle kunna drabbas av det.
Mm.
Ja, nej, men det är egentligen mest det som förvånar mig med här, och jag har väl inte så, alltså i och med att vi fortfarande inte vet hur det här, hur det kommer sig att de fick vägglöss. Nu kommer de hålla stängt till januari. Men jag tycker väl att det är inte så mycket en politikfråga. Utöver att vårt kulturutbud kanske blir lite sämre under en period såklart. Vilket det kan man väl prata om från en politisk aspekt. Men annars så är det mer kopplat till liksom näringslivet i Uppsala. Mm. Att bara ta snälla lärdom av det här nu. För nu har vi haft två ganska stora företag som, eller man ska säga, som hanterat ganska bizarra kriser på ett väldigt dåligt sätt.
Vad blir nästa Uppsala institution som får stänga i?
Akademiska.
Ja.
Det blir kanske förvånat med minst.
Ja.
Tyvärr. Mm. Nej, jag vet inte. Vad skulle det kunna vara? Slottet. Slottet på Vägglöss, det hade ändå varit. Ja.
Ja.
Men det var egentligen allt jag hade att säga om det. Det är inte en jätterevolutionär. Jag tänker att det är kanske lite mer avslappnat på ett sätt, även om det är väldigt panikartat såklart för alla som varit där. Människor är hysteriska på sociala medier över det här. Mm. Men ja, jämfört med hysterin från Facebookgruppen och Spårvägen så folk har inte börjat samla in pengar för en jättestor demonstration mot Filmstaden än i alla fall.
Det var också en av screenshotsen jag har sparat som om det är ett ögonblick här. Ja, här är en bra screenshot som jag tog från Folkrörelsen mot Spårväg i Uppsala. Mm. Det här är från en av adminnarna då.
Mm.
Att i vår grupp använda hot om hagelbössa mot Pelling i droppen.
Oh, herregud, just det.
Hot om vulgärt språkbruk får inte användas i gruppen som ska vara 100% seriös. Jag har flera påpekade från medlemmar om onyanserade låga inlägg. Personen i fråga har upprepade gånger struntat i min vädjan om lugn och sans. Nu tar jag bort personen från vår grupp. Sorgligt att behöva.
Jösses. Men kul att vi kunde komma igång igen.
Ja, precis. Vi får se.
Vi ska inte ursäkta oss för mycket där liksom. Ja. Vi har liv, men
ja. Nej, men det är synd att det har gått så lång tid. Men ja. Precis. Tills vidare hoppas ni får höra våra muntra röster inom inte allt för lång tid igen.
Och gå på Fyris.
Ja, gå på Fyris.
Både Fyris Hov och Fyris biografen.
Mm.
Allt med Fyris.
Ja, precis så.
Okej, ni får ha det bra.
Tack för oss.
Hej.
Hej.